Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
CSRD, ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Det är november 1999. Vi är i Sydafrika, i förorten Soweto, inne på den enorma idrottsarenan Orlando Stadium. Här inne finns det plats för 95 000 besökare. Det är gigantiskt. Shakira har varit här. Det var proppfullt då. Black Eyed Peas spelade här 2010. Samma då. Fullsatt. Men idag är det något annat som ska hända här. Bakom scenen finns en annan musikgrupp. Det är den svenska a cappella-kören The Real Group.
Ja, jag minns det som en, för vår del, väldigt, väldigt rolig resa.
Anders Jalkeus är en del av The Real Group, det svenska musikfenomenet som under den här perioden slagit igenom internationellt med sina femstämmiga framträdanden.
Ja, men i övrigt har ju vi kört mest i utlandet. Vi var ju väldigt mycket borta i Japan, var vi ju 3 gånger om året kanske, och i Korea och USA och så här. Så det har varit mycket, mycket resor har det varit. Och Sydafrika hade vi då aldrig varit i tidigare.
Anders har basstämman i gruppen.
Du talade med bassångaren, jag sjöng ju bara bom, 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 bom hela tiden.
De har turnerat i nästan hela världen och nu har de kommit hit, till andra sidan jorden, till Sydafrika, till Orlando Stadium, arenan som är 6 gånger större än Globen. Anders Jalkeus sitter i logen och gör sig redo. Han ska strax kliva på scenen.
På den här stora, stora, jättelika stadion som, ja, vi hade ju fått några förväntningar på oss att vi skulle sjunga på ett jättestort evenemang. Det var ju lite häftigt, sånt blir man ju alltid lite taggad och peppad om.
En sak är säker. Det här är inte vilken konsert som helst. Det här är någonting annat. Och det är inte heller bara The Real Group som har bokats in för att uppträda. Dr. Alban är här. Ace of Space lika så. Men det finns någonting mer som gör just den här konserten annorlunda. Artisterna är inte här bara för att framträda. De är här för att visa upp Sverige för den sydafrikanska publiken. För ytterst ansvarig för konserten är nämligen den svenska staten. Och det är massor med svenskar i landet just nu. Statsministern Göran Persson är här. Stora delar av näringslivet också. Det här är en viktig resa. En resa som har planerats in i minsta detalj av utrikesdepartementet. Men nu, på arenan, är det något som inte stämmer.
Vi var aldrig på läge att ställa in, men känslan var väl när vi åkte ner att det var, vi anade någon typ av ugglor i mossen, även fast vi inte visste hur stora de ugglorna skulle vara liksom.
Det finns ju plats för 95 000 besökare här inne. Och har man sett klippen från när Black Eyed Peas var här så vet man hur mycket publiken kan låta. Så där i logen, bakom scenen, är det lite för tyst.
Och så minns jag när vi stod och i logen och bytte om, eller i green room, så kom vår ljudtekniker in och sa: hörrni, vill ni att jag ska vara tekniker eller publik? Jag kommer att fördubbla publiksiffran om jag är publik. Och då börjar man fatta, aha, okej, det här är ju nu någonting som inte är som vanligt riktigt.
Det blir dags att kliva på scen. Anders och The Real Group går ut på den gigantiska scenen, tittar ut över arenan och ser ingenting. Mitt på marken, bara några meter från scenen, sitter hela publiken. Det är 5 personer som har kommit.
Och så var det ju. Det var ju, jag minns det som att det var en 5-6 lokala personer som satt på gräsmattan framför scenen. Och that's it, liksom. Det är ju helt märkligt, en helt öde arena, och så sitter några, jag vet inte om de var publik eller om de var arbetare eller någon som satt framför scenen där, och det blir ju, när man kliver in så säger man okej, det här är en soundcheck, och så tänker man sig att man gör det som en soundcheck och drar igenom låtarna liksom. För det blev ju aldrig liksom, det var ju bara så tokmärkligt.
Kontrakten är påskrivna. Anders och The Real Group börjar köra ändå.
Bom, 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 bom hela tiden. Nej, vi brukar ju... Jag sjöng ju själv en låt, men som du gör inte där nere, men jag sjöng Granada terra, sungara por mi. En sån här italiensk eller spansk låt som är himla häftigt. Den var ju fin, vet du.
Det är en märklig syn. En svensk a cappella-kör på en gigantisk tom arena i en förort till Johannesburg. Det är så här de flesta minns den här händelsen.
Ja, idag hopade sig de pinsamma problemen kring artistdelen av den svenska Sydafrika-resan.
De som liksom var nyhetskonsumenter på den tiden, alla kommer ihåg den här historien.
Den stora ödsliga arenan. Den svenska kapellakören framför den obefintliga publiken. Kaoskonserten på Orlando Stadium. Det var så händelsen beskrevs i media.
Och en av artisterna, Dr. Alban, avbryter nu turnén och återvänder till Sverige, och han är inte glad.
Det som intresserade mig var ju liksom det som egentligen låg bakom.
För även om det handlade om en sorts uppvisning av Sverige för en utåt sett god anledning, så fanns det under ytan en annan berättelse. Det ska dröja flera år innan människor börjar höja på ögonbrynen och ställa den stora frågan. Vad var det egentligen som hände på den svenska Sydafrika-resan 1999?
I själva verket så var det ju någonting annat som Sverige då försökte åstadkomma. Och det har jag ägnat väldigt många år åt att försöka förstå.
Från Just Stories. Det här är Uppgång och fall. En podd om osannolika framgångar och lika otänkbara motgångar. Idag, berättelsen om den ökända Sydafrika-satsningen och spelet bakom kulisserna.
Dagens Eko 4:15. Kaos och förvirring på svenska Sydafrika-turnén. Nya turer idag.
Jag hade inte ens i min vildaste fantasi trott att vi liksom var inblandade i den här typen av brottslighet.
Det var ju ganska kaosartat, får man säga, på plats.
Du går runt, det är som dagis, fram och tillbaka, det är
kaos. Jag visar fram till, låter koppigt och så givligt, jag ramlar, jag har lossnat och rullat åt andra hållet här, plus att det läcker bensin, va?
I mean, if there's ever a bullshit project, then surely that must be it. Well, it's Sweden. I mean, it's Sweden. They're gonna fix this.
Jag heter Josefin Patsauer och du lyssnar på den första delen av 2. En liten tuva. Vi ska börja ett par år före konserten, hösten 1993. Det är vattenfestival i Stockholm. Huvudstaden sprudlar av liv. Hundratusentals människor har gått ut på gatorna. De är förväntansfulla. Snart ska det svenska försvaret bjuda på en uppvisning av det svenska stridsflygplanet JAS Gripen. Och så kommer det. Det flyger snabbt över stan. Lågt, nära marken. Planet kan flyga i 2000 km i timmen. Snabbare än ljudets hastighet. Ljudet från motorn är öronbedövande. Planet flyger över Södermalm, bort mot Kungsholmen och sen tillbaka. Människorna på marken är imponerade. Det här är kronjuvelen i det svenska försvaret och beskrivs som det mest avancerade utvecklingsprojektet hittills inom svensk industri. Sveriges alldeles egna stridsflygplan. Folket på marken applåderar. Men så är det plötsligt någonting som händer. Även ett otränat öga kan se att det är något som inte stämmer. Planet börjar vackla i luften och härifrån går allting fort. Plötsligt är det som att planet stannar till i luften. Tusentals människor drar efter andan. Och sen en explosion. Piloten har skjutit ut sig själv ur planet och nu seglar det tomma, förarlösa planet okontrollerat ner mot marken, ner mot publikhavet.
Jävla skippa JAS alltså! Skippa jävla JAS! Det är kört av flygplanet! Det är kört av flygplanet! Det är bara kört!
JAS 39 Gripen, 10 ton tungt, fylld med bränsle. Kraschen syns över nästan hela stan. Ett stort svart moln tornar upp sig borta vid Långholmen.
Nu till flyg. Den tragiska, dramatiska olyckan i eftermiddags. Det var 2:09 i eftermiddags som det hände. JAS 39 Gripen var mitt inne i en uppvisningsflygning på flygets dag under Vattenfestivalen.
Ja, alltså det var en uppvisning. Det här var vid Västerbron och Västerbron var helt full med människor.
Det här är Nils Resare. Han ska komma att bli en viktig person i hela den här berättelsen. Han är journalist och författare och har skrivit mycket om JAS Gripen genom åren.
Och JAS-planet störtar på Långholmen, liksom bara några meter ifrån det här publikhavet. Det var bara Guds försyn eller något som gjorde att det inte blev en fullständig katastrof. Liksom.
Det var hundratusentals människor ute runt Riddarfjärden för att titta på dagens flyguppvisning. Själv stod jag på Riddarholmen och allt såg först helt normalt ut när Saabs och flygvapnets stolthet JAS J39 Gripen svepte förbi några gånger på låg höjd och demonstrerade planets eminenta förmåga till snabba svängar och undan.
Det är ett mirakel att ingen av alla tusentals människor som ser på skadar sig. Piloten hinner utlösa en fallskärm och seglar försiktigt ner mot stan. Planet kraschlandar i en skogsdunge.
Det här var en olycka som kunde ha blivit en jättekatastrof. Men som genom ett mirakel så slog planet alltså ned på den nästan enda plätt runt hela centrala Stockholm där det inte stod tätt med människor idag.
Kraschen är på alla löpsedlar. Frågan alla ställer sig är, hur kunde detta hända? Idag har det rests ett monument vid platsen där JAS-planet kraschade. En enkel staty, som ett minne av vilken tur vi hade. Att planet inte slog ner i publikhavet. Kraschen tog inga människoliv, men det fanns ändå ett offer i den här historien. Och det är JAS-planets goda rykte. För flygplanstillverkaren Saab är händelsen en fullkomlig PR-katastrof. När bilderna av det svenska stridsflyget som vacklar runt i luften kablas ut i världen ser det inte bra ut. Frågan som nu ställs är, vilken utländsk försvarsmakt kommer vilja köpa ett stridsflygplan som kraschar under en vanlig uppvisning? Kanske är det ingen som tänker på det där vid Vattenfestivalen, men journalisten Nils Resare frågar sig en annan fråga. Varför ska lilla Sverige överhuvudtaget designa, bygga och sen sälja stridsflygplan?
Jag skulle säga att det är jättekonstigt. Vi är ett väldigt litet land och vi tillverkar egna stridsflygplan. Det finns inga länder i vår storlek som gör det. Det är ju liksom stormakter som utvecklar stridsflygplan.
Jag säger en svensk uppfinning. Det är en förkortning. Jag står för jakt, attack och spaning. Det är ett sorts allt-i-allo-flygplan. Ett skrytbygge. En uppvisning i svensk ingenjörskonst och innovation som har sina rötter i andra världskriget.
Och, men det är en tradition, det har ju med vår neutralitet att göra, och liksom, under andra världskriget så utvecklade våra egna stridsflygplan, och sen så byggde vi upp Saab då, som tillverkade de här flygplanen. Och sen så liksom, när kriget var över och sådär, och vi rimligtvis borde avvecklat den där produktionen, så valde Sverige istället att liksom stötta Saab och produktionen av stridsflygplan och utveckla dem.
Produktionen av JAS har varit kostsam.
Jag vet inte om det är 100 miljarder som skattebetalarna har satsat, det är förmodligen mycket mer nu, på att utveckla JAS-planet. Och sen så störtar det liksom under en uppvisning, inte ens i krig eller som det ska användas, det är helt galet. Så att det blev ju en fiasko utan like för projektet.
Praktiskt taget alla höga militärer med insyn och inflytande i JAS-projektet fanns på plats idag och såg kraschen. 4 timmar senare hade de klarat av ett första kris.
Hösten 1993 är JAS-kraschen på allas läppar.
Och jag kommer ihåg att jag tänkte så här, att det är fantastiskt att de klarar det. Men någonstans i bakhuvudet så får jag en känsla av att det här går inte.
Nyheten lever kvar i flera veckor.
Jag sprang fram till folk och sa, det händer någonting. Nej, sa de, han hoppar ur, sa de. Han kastar sig ur med fallskärm.
Men samma höst, 1993, någon helt annanstans, händer något helt annat.
It is more powerful than governments in breaking down racial barriers. It loves.
På andra sidan jorden, inne i Sydafrikas parlament i Kapstaden, fattas ett historiskt beslut. Det rasistiska apartheidsystemet ska till slut upplösas. Sydafrikas svarta befolkning ska få samma rättigheter som dess vita befolkning. Och hela världen följer utvecklingen.
Nelson Mandela är fri!
Ett JAS-plan på Långholmen och apartheids avskaffande. Det är två händelser som inträffar samma höst. Det är två händelser som kan tyckas vara helt frånskilda från varann, men som på ett osannolikt sätt ska komma att sammanflätas och till slut leda till att en svensk a cappella-grupp åker till Soweto och genomför en historiskt misslyckad konsert. Allt det här i samband med en internationell korruptionsskandal. Juli 2021. Det är vinter i Kapstaden. Coronapandemin gör sig påmind genom ansiktsmasker och glesa grupper. I stadsdelen Salt River blåser det som vanligt hårda och kalla vindar. Det är det vintern innebär i Sydafrika. Bitande kyla och skoningslösa vindar från södra Atlanten. Vi är här för att träffa Henny van Fjoren. Han leder organisationen Open Secrets. En organisation som jobbar med att avslöja korruption i Sydafrika.
We investigate economic crime primarily involving big corporations, and those crimes are linked to human rights abuses.
Open Secrets har sitt högkvarter här i Salt River. Och det är ett speciellt område. Det ligger i en dal, precis bredvid berget Devil's Peak. Just här i Salt River låg många av fabrikerna under apartheid-tiden. Och just den här byggnaden, där Open Secrets har sitt högkvarter, är en viktig del av stadsdelens historia. Här satt aktivister och fackföreningar och byggnaden bombades av apartheid-regimen flera gånger som ett sätt att förnedra aktivisterna som fanns där inne. Henny van Fjoren har i flera år ägnat sig åt att försöka synliggöra korruption i landet. Han har många mäktiga fiender. Banker, stater och stora internationella företag. Och det är en sak som ofta kommer på tal när han undersöker korruption i Sydafrika. Ett särskilt land.
Well, it's Sweden. I mean, it's Sweden.
Sverige.
Sweden for many people around the world at that point in particular was a sort of a vision of some kind of a social democracy. democratic paradise where there's access to... when we spoke about access to information laws, it was always Sweden as the example, meaning Sweden would be the example of how to tackle issues of corruption.
Sverige och Sydafrika har ett särskilt unikt vänskapsband. Ett band skapat flera decennier tillbaka i tiden. För under apartheidtiden så klassade stora delar av världen den sydafrikanska motståndsrörelsen, ANC, som en terrororganisation. Men Sverige, med Olof Palme i spetsen, valde istället att ge den terrorklassade politiska organisationen bistånd. Nils Resare igen, journalist och författare.
Sverige under hela apartheidtiden hade stöttat ANC på massor med olika sätt. Det finns fantastiska berättelser om hur folk med liksom resväskor fulla med pengar, liksom, alltså bistånd från Sida, reste till Sydafrika i hemlighet och hade någon falsk identitet. Liksom, själva verket så levererade de pengar till ANC som utav många andra länder i Europa klassades som en terrororganisation. Men Sverige valde att se det som våra vänner och vi skyddade de här ANC-ledarna på olika svenska ambassader runt i södra Afrika och sådär.
Vi har stött ANC i många år, i över 20 år. Vi fortsätter stödet.
Olof Palme är känd i Sydafrika. Det finns gator och torg uppkallade efter honom runt om i landet. Sverige var på många sätt Sydafrikas bästa vän. Olof Palme gjorde det som få andra världsledare vågade göra. Han fördömde apartheidregimen offentligt och gav bistånd till ANC.
Och vi har ett gemensamt ansvar och vi kan tillsammans säga frige Nelson Mandela, upphäv undantagstillståndet, avskaffa apartheid, ge frihet åt Afrika. Tack så mycket.
Alltså det finns ingen motsvarighet i Sveriges historia som jag känner till där vi har haft en sån enorm bevakning av en fråga. Jag tror att det byggde väldigt mycket på Olof Palmes engagemang i den här frågan och att han fick med sig sina intellektuella vänner och byggde väldigt mycket på vänskapsband. De kände de här liksom motståndsmännen och liksom tyckte om varandra. Det var liksom... kanske en lite mer oskuldsfull tid.
Sydafrikas apartheidsystem bestod av 148 särskilda lagar som delade upp landets befolkning. En vit elit styrde och regerade över den svarta majoriteten i landet.
Det var ju liksom en stenhård rasistisk regim som liksom där svarta inte hade samma rättigheter som vita. Det var liksom ett helt uppdelat land liksom där det finns ju de här fantastiska bilderna från tågperronger liksom där halva perrongen är för svarta där liksom den är helt packad med folk och sen så på andra halvan är för vita och där finns det liksom tre killar liksom som går omkring. Det var en total diskriminering i hela politiken.
På parkbänkar, bussar och tågstationer fanns det skyltar som visade var de svarta skulle sitta. Ett system helt och hållet konstruerat för att dela upp landet och gynna den vita delen av befolkningen. Och statistiken var skrämmande. De vita utgjorde bara 10% av befolkningen, men ägde 90% av marken. Den svarta delen av befolkningen blev konstant förföljda, trakasserade och mördade. Det var den här regimen som den svenska socialdemokratin ville bidra till att avsätta. Henny van Fjoren på Open Secrets igen.
Yeah, I mean, I think it's important to recognize that that the relationship between Sweden and South Africa, I'm probably too young, even myself, I was too young at the time to fully realize it, but I mean, recognizing now the role that people like, politicians like, I guess, Olof Palme embodied was an ability and an aspiration to say, we are not going to work with the apartheid regime. And this was at a time when that wasn't...
Har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Necessarily an easy thing to do. We shouldn't forget that the dominant voices in the West were Margaret Thatcher and Ronald Reagan, and they were very comfortable with apartheid. Sweden was different. Sweden was funding the liberation movements.
Under slutet av 90-talet är Sverige en av de största bidragsgivarna till ANC. Och när Nelson Mandela till slut friges och apartheidregimen störtas, hyllas den svenska insatsen.
But certainly Sweden, I think, in that sense had an extraordinary history in the 1980s of very clear solidarity, and there are few countries I think that exemplified it in the same way.
Efter 27 år, 6 månader och 6 dagar i fångenskap har han just nu i detta ögonblick trätt ut genom Victor Verster-fängelset. Nelson Mandela är fri. Det är en bländande vacker dag. Den viktigaste kanske i Sydafrikas historia.
Free Nelson Mandela.
The ice cream truck passes.
Vi måste avbryta intervjun. Det passerar en högljudd glassbil utanför Open Secrets-byggnaden i Salt River. Glassbilen åker ner för gatan utanför högkvarteret och vidare in mot stan. Och om vi tänker oss att den skulle fortsätta rakt fram, skulle den efter bara några kilometer komma till platsen där Nelson Mandela höll sitt första tal efter att han släppts från apartheidregimens fängelse. Snart skulle apartheid avskaffas och Nelson Mandela blir landets ledare.
But as a humble servant of you, the people.
Hela världen kunde följa hur Sydafrika förvandlades från en brutal rasistisk regim till ett framtidshopp med en av världens mest progressiva konstitutioner. Nelson Mandela prydde löpsedlar över hela världen. 90-talet hade kommit. Sydafrika var äntligen fritt.
And heroic sacrifices have made it possible for me to be here today.
I Sverige firar man den sydafrikanska metamorfosen. Och man firar att Sverige i flera decennier stöttat just Sydafrikas frihetskamp. Och nu, när apartheid är borta, nu ska vänskapsförbanden fördjupas ytterligare.
Alltså, så fungerar Sveriges utrikespolitik väldigt mycket. Att, vi ger bistånd, vi liksom stöttar länder som har det svårt. Och när man kommer liksom, när de här länderna tar sig över någon slags fattigdomsgräns, när de inte längre behöver bistånd och när de börjar utvecklas, näringslivet börjar liksom fungera, då vill vi också casha hem.
Nils Resare har som journalist granskat svenskt bistånd i olika delar av världen och skrivit en bok om Sveriges satsningar i Sydafrika efter apartheid.
Det är ingenting som man säger i retoriken, men det är det handlar om. Att, en slags reciprocitetsförhållande. Vi har gett er det här, nu förväntar vi oss att ni köper våra varor.
Det är som att Sverige och Sydafrika ska gå från att vara vänner till att bli bästisar. 1999 blir det dags. Nu ska de svensk-sydafrikanska relationerna bli bättre. För att kicka igång relationen bestäms det att Sverige ska göra en så kallad Sydafrika-satsning. En satsning som syftar till att knyta samman de två länderna. Svenska företag ska etableras i Sydafrika och vice versa. Långsiktiga politiska relationer ska etableras. Det är utrikesdepartementet som ska sköta satsningen. Och för att få hjälp med det vänder de sig till kommunikationsbyrån Rikta.
Har du med fortfarande?
Japp, det gör jag.
Perfekt.
Det här är Karl-Johan Wachtmeister.
Ja, alltså Rikta var ju en väldigt speciell byrå. Vi hade en väldigt stark humanistisk kultur.
I slutet av 90-talet är han delägare i Rikta. Och det är en framgångsrik PR-byrå. En riktigt framgångsrik PR-byrå. De har stora, prestigefyllda uppdrag. De är ledande i kommunikationsbranschen. Och enligt Karl-Johan beror det just på den där speciella företagskulturen som de hade.
Och så den starka kulturen som Rikta hade var ju en anledning till att vi lyckades rekrytera några av branschens skarpaste hjärnor.
Ryktet har börjat sprida sig att utrikesdepartementet planerar en så kallad Sydafrika-satsning. Alla kommunikationsbyråer vill ha uppdraget från utrikesdepartementet och få bli den byrå som sköter PR:en i samband med satsningen.
Vi deltog ju då i UD:s upphandling och vann den. Och då gällde ju då kategorin PR. Och uppdraget blev ju sen att stötta UD när det gäller PR med fokus på medierelationen kring Sydafrikasatsningen.
Det är ett mångmiljonkontrakt för Rikta. Ett stort seriöst projekt för en stor seriös kund. Och byrån har stora planer efter millennieskiftet. De planerar en börsintroduktion, en expansion till Danmark.
Så det fanns ju väldigt avancerade planer för Rikta.
Rikta har 70 anställda i Göteborg, Stockholm och Malmö. Utrikesdepartementet ger dem uppdraget att sköta mediehanteringen i samband med Sydafrikasatsningen. Rikta tackar ja. Och det är ett beslut som ska komma att få förödande konsekvenser.
Alltså Rikta var ju en byrå som var väldigt högt rankad i Sverige. Och man kan väl säga, ur Riktas perspektiv så blev det ju tyvärr en katastrof.
Men vi kommer dit sen. För Sydafrikasatsningen innebär flera olika saker. Men framförallt är det en stor grej som ska hända. En stor resa till Sydafrika. En delegation med 600 svenskar ska turnera runt i landet. Svenska kulturarbetare ska bjuda på dans, teater, fotoutställningar. En stor företagsmässa ska visa upp svenska företag. Svenska kommuner ska få sydafrikanska vänkommuner. Göran Persson ska åka helikopter och gå på galamiddagar. Nya biståndsprojekt ska introduceras. Och förhoppningen är att det ska leda till nya jobb i Sydafrika och i Sverige. Tillväxt, framgång, evig lycka och vänskap.
Alltså det var ju prestigefullt uppdrag. Och det var på ett sätt ett ganska ovanligt uppdrag också. Också från statens sida.
Det är utrikesdepartementet som har utformat programmet för veckan. Och det är ett tajt schema. Göran Persson ska besöka Robben Island och fängelset där Nelson Mandela satt fängslad. Det ska spelas vänskapsmatcher i rugby. Fackföreningar, myndigheter, kommuner och företag. Alla ska med. Det är middagar och konstutställningar. Safariturer och författarträffar. Och så såklart, det största av allt. Den enorma konserten på Orlando Stadium. Dr. Alban headliner med sin hitlåt Hello Africa. Det är Ace of Base, Uno Svenningsson, Tommy Körberg och sen såklart.
Du talar med bassången, jag sjunger bara bom 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 hela tiden.
Anders Jalkeus och The Real Group.
Nej, så vi har alltså kontrakten blev ju skrivna och vi skulle få betalt för vi skulle åka ner och vi hade ju då börjat dra lite egna kontakter där nere så att vi skulle kunna göra lite egna grejer när vi ändå var där.
Men problemen börjar nästan direkt när artisterna landar i Sydafrika.
Men vi hade väldigt, väldigt svårt i planeringsarbetet att få någon information om i princip allting. Så att, det var väldigt oklart när vi åkte ner och hur det skulle vara och vem som skulle ha ansvar för vad och sådär.
Karl-Johan Wachtmeister på PR-byrån Rikta åker ner till Sydafrika för att hjälpa till. Och när han landar märker han direkt att saker inte står rätt till.
Det var ju ganska kaosartat får man säga på plats. Ja, jag minns ju när jag gick av planet i Johannesburg så hade jag, var det, 14 meddelanden på min mobil och framförallt från journalisten.
Det har blivit ett sorts missförstånd. PR-byrån Rikta har fått uppdraget att sköta kontakten med journalisterna. Men UD menar att Rikta även är ansvariga för evenemangen, för alla artisterna och för deras besök i landet. Carl-Johan Wachtmeister åker till hotellet där de svenska artisterna ska bo. Och där är det upprörd stämning.
Artisterna anlände till hotellet. Och det var ju som en film. Nästan alla bodde på det här hotellet. Det var liksom, teaterpjäsens aktörer var samlade på ett ställe och det var på det här hotellet. Och när de kommer med buss då så är ju problemet att de kan ju inte checka in där för det är ingen som vill betala för dem. Vilket var extremt märkligt, det var ju det som höll det här. Och för att försöka lösa det temporärt så ombads artisterna att, eller jag tror de eskorterades upp till Skybaren. De fick sitta och vänta där tills det skulle ordna upp sig så att de skulle kunna checka in. Det var ju en väldigt märklig situation.
Det är ingen som vill betala för artisterna. UD skyller på Rikta och Rikta skyller på UD och artisterna är förbannade.
Dagens Eko kvart i fem. Kaos och förvirring på svenska Sydafrika-turnén. Nya turer idag.
Nu verkar ingen kunna betala för något i Sydafrika. Dr. Alban, som blir eskorterad till Skybaren, är förbannad.
Vi måste åka hem. Vi har ingen täckning för någonting. Vi fick en hotellräkning här på nästan 80 000. Det finns ingen som är ansvarig. Alla säger, Rikta säger att det är Magnus Eriksson. Magnus Eriksson säger det är Rikta. Rikta säger att det är UD. UD tillbaka visa. Det går runt. Det är som dagis. Alla springer omkring varandra med mobiltelefoner. Springer omkring i korridoren, toaletter och in i bilar. Och fram och tillbaka. Det är kaos.
När Dr. Alban är arg bestämmer han sig för att protestfesta. Det är så han säger. Han festar i protest. Frågan om Dr. Alban och de andra artisternas hotellräkning går hela vägen upp till utrikesministern Anna Lind.
Och alldeles nyss kom besked från utrikesminister Anna Lind om vem som ska betala svenskarnas hotell.
Ja, vi har nu sagt att vi måste naturligtvis gå in och betala hotellet så att de kan komma åt sina hotellrum. Men sen får de kraven riktas mot Rikta och sen får Rikta. Men vi måste naturligtvis hjälpa till att lösa ut den akuta situationen.
Det är en märklig nyhetsstory. Hela Sverige får följa turerna kring Dr. Albans hotellräkning. Utrikesministern skyller på Rikta och Rikta skyller på UD.
Det låter som att ni inte har riktig ordning på det här än.
Det låter framförallt tycker jag som Rikta inte har riktigt ordning på det här. Därför att det var de som skulle stå för den här sortens kostnader.
Journalister från hela Sverige har bjudits ner till Sydafrika för att rapportera om hur goda de nya relationerna till Sydafrika är. Men nu verkar de istället bara rapportera om kaoset.
Med Tommy Körberg som inte kommer in på hotellrummet utan betalning i förskott nådde Sydafrika-fiaskot sin kulmen idag. Hittills kanske är bäst att tillägga.
Och det dröjer inte länge innan det också blir en internationell nyhet.
Att resan är en PR-katastrof på hemmaplan har stått klart hela veckan. Och nu sprids också löjet över världen. Nyhetsbyrån Reuters summerar vågen av kritik och tar också upp statsminister Göran Perssons annorlunda diplomatiska talanger.
UD vill inte betala hotellräkningen. Rikta vill inte heller. Artisterna blir allt mer frustrerade och till slut får en anställd på Rikta dra fram sitt egna kreditkort och lösa ut alla. Vilket också blir en riksnyhet.
Och vi kan tillägga att alldeles nyss så kom besked att hotellräkningarna nu är betalda och att konserten ikväll kommer att genomföras.
Men så kommer kvällen och det är dags för den stora avslutningen. Den gigantiska konserten på Orlando Stadium. Stunden då allt ska bli bra igen. Flera svenska journalister är inbjudna för att rapportera från händelsen. Konserten hålls i förorten Soweto, en historiskt viktig plats. Unik i hela världen, eftersom det där finns en gata där två Nobelpristagare har bott. Ärkebiskopen Desmond Tutu och frihetskämpen Nelson Mandela. Ett flygplan har hyrts in till journalisterna. Britt-Marie Mattsson på Göteborgsposten är på väg dit.
På väg då ut där det skulle starta så upptäckte fotografen Tobias Lallet på Expresset. Då upptäckte han att hjulet lossnade på där den landningshjulet av framman. Så han visade fram till då till cockpit och sa att hjulet har lossnat och rullat åt andra hållet här. Plus att det läcker bensin, va. Och då fick de stopp på det slut där och så fick vi då gå av och så hyrde de in något nytt slut.
Vad berodde det där på? Vad var det för plan?
Ja, det var något gammalt propellerplan, kanske en 30 år gammalt propellerplan och sånt där, va? Väldigt gamla, förmodligen rätt billiga planet, va?
Vad tycker du om det här?
Ja, det är sånt som händer. Det är klart att det är lite typiskt för hela resan, kan man säga.
Det blir dags att gå på scenen. I sista stund har arrangörerna börjat dela ut fribiljetter för att locka folk. Tyvärr har det skett en liten miss. Carl-Johan Wachtmeister igen.
Arrangören hade ju missat då att det var en toppmatch i den sydafrikanska fotbollsligan med två lag från Sovjetet, vill jag minnas. Och det var där alla människorna var.
Det är fullsatt inne på arenan bredvid. Där spelas ett derby mellan två sydafrikanska lag. En match som nästan ingen sydafrikan skulle missa.
Alltså det är helt märkligt, en helt öde arena.
Anders Jalkeus och The Real Group kör sitt gig inför fem sydafrikaner och ett gäng scenarbetare.
Ja, jag minns, vi körde, vi hade liksom, jag tror att om det var 20 eller 30 minuter och en av låten var Lift Me Up. Och då, en himla glad och happy låt och då minns jag de här sex lokala människorna som satt där framför scenen att de blev himla glada och medryckliga. Att de var himla, det var himla kul att se dem där för sex personer liksom. Så att, ja. Man kliver in och så ändras förutsättningen och så gör man, det blir en annan grej liksom.
Ja, idag hopade sig de pinsamma problemen kring artistdelen av den svenska Sydafrika-resan. På grund av obetalda räkningar släpptes några av de svenska artisterna inte ut från sitt hotell. Andra släpptes inte in. Alla skyller nu på alla, på PR-byrån Rikta som är marknadsförare, på UD och på konsertarrangören. Och en av artisterna, Dr. Alban, avbryter nu turnén och återvänder till Sverige.
Dr. Alban orkar inte mer. Det blir Goodbye Africa.
Ingen aning, ingenting. Funkar inte.
Carl-Johan Wachtmeister igen.
Blev det liksom rätt tydligt att det var en kris. Så jag upplever nog att vi fick ovanligt stor del av skulden helt enkelt.
Det som skulle vara en resa i vänskapens tecken har istället utvecklats till en politisk skandal. Göran Persson blandar sig snart in i diskussionen. Han skyller på Rikta och det är nu han säger det. Citatet som ska få enorma konsekvenser för Carl-Johan Wachtmeister.
Jag vill minnas, nu är det 20 år sedan, men jag tror att det kom fram genom media faktiskt. Om det var en intervju med Göran Persson på tv.
Göran Persson säger, vi ska inte ge en enda krona mer till Rikta.
Det var ju ett citat som var förödande för Rikta. Och då drog banken öronen åt sig. Och drog in vår checkräkningskredit. Och då spelar det ingen roll hur stark kultur du har. Om inte ekonomin finns där, då börjar ju medarbetarna titta efter andra jobb. Och kunderna börjar dra öronen åt sig också. Ja, men vi hade gjort de här stora utläggen. Vi pratade 7,5 miljoner. Och sen drog banken in checkräkningskrediten. Då kan man snabbt räkna ut att det uppstår en likviditetskris.
Det ska långt senare göras flera utredningar om skuldfrågan. Den förra riksåklagaren, riksdagens revisorer och konstitutionsutskottet kommer alla fram till ungefär samma sak. Rikta och UD hade lika stor del av ansvaret. Men det är Rikta som får ta smällen. Och smällen är stor.
Men det var en väldigt overklig situation. Och vi försökte hjälpa kunden och det sätt vi fick hjälpa kunden var ju ledde till vårt eget fall.
PR-byrån Rikta var på väg mot börsen. En internationell expansion. Men bara något år efter Sydafrikaresan går byrån i konkurs. 70 personer förlorar jobbet.
Vi var ju en ledande byrå och på något sätt var det som att man säger det, en liten tova kan fälla ett stort lass. Och det var ju väldigt emotionellt jobbigt. Och inte minst med tanke på alla goda kollegor och den fina gemenskap som vi hade byggt upp och hade. Och även kontakter med alla härliga kunder. Så att det blir ju... det var en väldigt sorg faktiskt som infann sig där.
Nyhetsrapporteringen har till stor del handlat om Rikta, om UD, om Dr. Albans hotellbesök. Men bakom rubrikerna är det något helt annat som håller på att hända. Någonting som väldigt få människor på plats känner till. Det har varit middagar, helikopterturer, författarträffar, rugby och musik. Men det finns en annan grej som den svenska regeringen har jobbat hårt för att få till. För det finns något som Sverige verkligen gillar att visa upp. Något som Sverige har försökt sälja till andra länder länge. Det är en särskild pryl som har varit svårsåld. Prylen har haft lite dåligt rykte. För just den prylen kraschade under en uppvisning i Stockholm några år tidigare.
Sydafrika-resan, då ville man verkligen liksom manifestera Sverige och svensk bistånd och vad vi står för och sådär. Och ytterst låg det liksom ett intresse av att sälja JAS.
Och det är nu berättelsen om Sveriges och Sydafrikas vänskapsband tar en ny vändning.
Jag hade inte ens i min vildaste fantasi trott att vi liksom var inblandade i den här typen av brottslighet. Liksom.
Sverige håller på att sälja JAS 39 Gripen till Sydafrika. Och det här är berättelsen om hur det gick till. Om Sveriges försök att lyckas med det osannolika. Att få ett annat land att köpa svenska flygplan. En affär som ledde till den största korruptionshärva som Sverige någonsin varit inblandad i.
This deal was never meant to be fair, it was never meant to be equitable. It was meant to enrich corrupt elites in Sweden and corrupt elites in South Africa, and that it did without any doubt.
I nästa avsnitt av Sydafrika-affären.
Det här handlar om en grov brottslighet. Det handlar om Sveriges anseende och det handlar liksom om att vi har bidragit till att förstöra Sydafrikas liksom politik på något sätt.
The image of nice, you know, of nice friendly Sweden, I think was in a way shattered by the arms deal.
Du har lyssnat på Uppgång och fall om Sydafrika-affären. Det här programmet är gjort av Love Lysarides. Jag heter Josefin Patsauer, producent David Mer. Också i redaktionen Rasmus Bitz, Joel Silberstein Hont och Arvid Hallberg. Vignetten är skapad av Anne Skog och Bell. Mixningen av Gustav Sondén. Arkivmaterialet kommer från Sveriges Radio, Sveriges Television och SABC.
Samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.